I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, hej! Travel News podcast här. Jag sitter med Mats Nyblom som är en av Sveriges främsta tågexperter, oberoende sådan skulle jag kalla det för. Eller du är i alla fall inte knuten till någon av de stora elefanterna, SJ, MTR Express, Flixtrain och så vidare. Inte heller till Trafikverket. Så vem är du egentligen?
Ja, jag har ju jobbat med järnväg i mitt liv och jag har varit intresserad redan i min ungdom. Jag håller faktiskt på att skriva en bok just nu med mina bilder från slutet på 70-talet och tankar om järnvägen både då och nu och utvecklingen. Men sen har jag jobbat i huvudsak med godstrafik, jag har jobbat på SJ godstransportdivision. Jag har jobbat med Hector Rail, jag var vd från att bolaget grundades 2004 till 2016. Sen har jag varit med och försökt starta lite grann det här Saga Rail och nu jobbar jag då, precis som du säger här, som en oberoende tågexpert kan du säga. Jag är verksam på LinkedIn och på andra sociala medier också.
Du, jag frågar, det finns ju sådana här flygentusiaster som bodde vid ett flygfält och såg flygen komma och gå. Bodde du vid en tågstation och såg tågen komma och gå?
Nej, det gjorde jag inte, men faktum är att jag äger en tågstation nu för tiden på Bohusbanan. Kragenäs järnvägsstation äger jag.
Oj, hur är det där då?
Ja, det är i och för sig ganska lugnt. Oftast den här hösten och vintern så har träden blåst ner eller man är rädd för att träden ska blåsa ner och då låter man tågen stå helt enkelt.
Men är det tåg på din tågstation också?
Ja, utanför den på spåren är det tåg, men de passerar.
Okej, så du äger bara stationen alltså?
Japp, det är banan Göteborg-Strömstad som går där utanför. Det är bara persontrafik.
Jag bara tänkte nu när vi sitter här, liksom tågens historia, det började med, jag tänkte bara freebase här lite va, men det började med att godsherrarna byggde tåg för att få ut bete och annat och sen så var det Malmö som skulle ut och sen så blev det stambanan. Vad hände liksom lite sen, lite roughly när stambanan, berätta, kan du ta lite historisk utveckling i tågtrafiken i Sverige nu när vi ändå sitter här?
Ja, den började ju byggas, egentligen stambanan som byggdes av staten och sen byggde man ju mycket bibanor. Den byggdes ju av privat kapital men ofta med statliga lån och med kommuner, kommunal inblandning och sådana saker. Men man ska också komma ihåg, man kanske tror att det var när staten byggde på 1850-talet att det var någon socialistisk tanke som gjorde att staten skulle bygga. Men det var ju långt före Karl Marx det här. Det var ju adeln som inte gillade att borgarna skulle få inflytande över den här både militära och övriga samhällsviktiga investeringen. Så det är bakgrunden. Och sen fick ju järnvägarna, framförallt de här mindre och privata järnvägarna, problem på 30-talet. Många hade problem redan hela tiden. Då kom ju det här stora beslutet om att man skulle förstatliga järnvägarna. Och sen förstatligade järnvägarna och då myntade man det fina begreppet SJ, hela svenska folkets järnväg, som många nog har ångrat att man myntade. För det har man många gånger fått äta upp när man har velat avveckla olika olönsamma järnvägar. Ja, och sen har man, kommer det nog 1989 så bildar man, eller om det var 88.
Jag får bara fråga här lite innan vi går fram till 1989. Det finns ju, ja men tempel, när man åker till Skanör så finns det ett gammalt tåghus och i Mölle finns det tåghus. Det finns ju massa gammal ställen där det funnits massa fina stationer. Man tänker, varför försvann alla dem?
Ja, nu får du inte säga tåghus utan järnvägsstation då. Men...
Vad sa jag fel nu då?
Tåghus sa du, men du menar järnvägsstation?
Ja, järnvägsstationer. Nej men alltså det finns ju massa fina där det har varit en massa järnväg. Ganska enkel järnväg som man tog bort. Varför gjorde man det och vad hände egentligen med alla dem? Alltså, någonstans mellan 30-talet och 70-talet försvann det massa järnväg. Varför försvann allt det?
Ja, det var ju 50-talet var ju det stora årtiondet då bilen gjorde sitt intåg. För egentligen var järnvägstrafiken och järnvägsresandet väldigt stabilt under 50-talet. Men då 1950 så var bilresandet hälften av tågresandet. Och 1960 var det tre gånger så stort som tågresandet. Så man kan säga under 1950-talet så gick man från att bilresande tåg till tågresande tåg. Och sen fick de här mindre järnvägarna allt svårare att hävda sig. Även om vi har ett mindre järnvägsnät nu som är kanske 11 000 km mot 17 000 av sin störst, så reser ju oerhört mycket fler människor nu ändå. Men resan på järnvägen har blivit väldigt koncentrerad på de stora banorna. De här små banorna har haft svårt då att hävda sig mot bilresande, för man kunde ändå inte få upp kanske den turtäthet och sådana saker och som man tyckte var attraktivt. Så där har ju bilen slagit ut många av dem då. Sen så tror jag att vissa av de här banorna kanske man har ångrat att man har lagt ner också.
Du, jag säger att tågbranschen, 1989, vi fortsätter där lite då.
Ja, sen kom ju den här bilepoken var kanske viktig, och sen så kom man ju in i 1963 års trafikpolitiska beslut. Järnvägarna skulle vara självfinansierande, och sen utmynnade det till slut i att man skapade ett banverk först som sen har blivit Trafikverket, och tågoperatörerna har blivit självständiga, och man prissätter liksom järnvägen eller marginalkostnadsprincip som gör att man ska försöka utnyttja järnvägssystemet bättre. Och sen har också den här marknadsöppningen kommit, och där man ska försöka få in flera operatörer. Så det är väl här den väldigt koncentrerat då, snart är det väl 60-170 års utveckling på järnvägsnätet.
Ja, men det här går ju utmärkt. Du, då säger vi ju det här då, att det finns elefanter och det finns myror. Och elefanterna, det är ju SJ och MTR Express, och även om snälltåget är små så är de ju, jag kommer inte ihåg om de var franska eller tyska eller vad de var, men de är också jätteelefant bakom. Och sen så finns det några små myror. Kan du börja berätta lite om elefanterna och SJ som är den största elefanten här i Sverige?
Ja, på det här sättet så är ju SJ verkligen den stora elefanten. De andra skulle jag säga mer små kaniner som hoppar runt i mina små burar då. Och så har vi den stora elefanten i sitt häng då, som är SJ. Sen stämmer det att MTR och framförallt Transdev som äger snälltåget är betydligt större företag än SJ. Ja, det är väl det man kan säga då. De dominerar marknaden och ja, det är så det är. Men det är framförallt SJ som dominerar marknaden i Sverige.
Och tycker du det är bra eller dåligt?
Jag tror ju att någonting fungerar bättre om man har en fungerande marknad. Och vi har inte en fungerande marknad idag, och det är till stor del därför att SJ sitter på i praktiken ett försäljningsmonopol då. När det gäller tågbiljetter, de har ju sin både app och sin webbsida, och där de också säljer 40 stycken externa företag, och inklusive då snälltåget, men inte MTR Express till exempel då. Och det gör att det är sådana inträdesbarriärer, därför att marknadsföringen är så dyr att uppenbarligen så är ingen intresserad att komma in, vilket när man tittar på SJs resultat så skulle man ju säga, här har vi en marknad, marknaden växer, vi har en stor dominerande aktör, den tjänar fruktansvärt mycket pengar. Och de är till och med sold out. De kan inte ens leverera den kapacitet som marknaden efterfrågar. Normalt i en sån marknad så skulle det komma in aktörer direkt. Men det gör inte det i den här marknaden, därför att den inte fungerar som den ska. Det är också Konkurrensverket konstaterat och skrivit till regeringen och sagt att det här fungerar inte, och vi kan inte ens med våra medel göra någonting åt det här. Det krävs ett regeringsingripande för att få ordning på det här. Men regeringen har så här långt inte agerat då, vilket jag tycker är tråkigt eller fel.
Men vad kostar det? Och du har ju, alltså, förlåt mig då, jag frågar så här, förlåt. Finns det kapacitet? För det känns ju som att det är väldigt trångt på spåren. Jag åkte tåg upp till Stockholm nu, och då åkte jag med snälltåget som jag alltid gör för jag har inte så mycket pengar. Men då dundrar jag ut SJ Express förbi jättesnabbt, bara några minuter, och det kommer ju ett strax. Alltså, finns det verkligen kapacitet för fler aktörer in på de här linjerna? De flesta linjerna tjänar man inte så mycket pengar på, utan det är ju mellan Stockholm och Göteborg och Malmö och de lite större platserna där man kan tjäna pengar. Finns det möjlighet verkligen att trycka in fler?
Ja, det finns det. Dessutom så kanske den absolut största möjligheten, det gör de tåg som går större, därför att om du tar en X2000 så tar den kanske 300 resenärer, lite drygt kanske 320, men det är fullt möjligt att skapa tåg som kanske har 1000 resenärer, tre gånger så mycket som en X2000. Ibland kör de ju sig två tåg som är ihopkopplade. Och det skulle ju, eftersom en tågrörelse tar lika mycket kapacitet utav spåret, oavsett om den transporterar 300 människor eller 1000 människor, så där skulle du direkt kunna öka kapaciteten med tre gånger med den storleksordningen. Sen finns det en del ledig kapacitet kvar fortfarande också då, men visst, det är en viss.
Men ett sånt här 1000 personers tåg, alltså, det måste ju vara två våningar, och annars får du inte plats på perrongen. Och vad kostar ett sånt tåg? Det låter jättedyrt.
Ja, men om du faktiskt tar det här DN-tåget så har det varit 16 vagnar. Då har det varit sovvagnar och liggvagnar, och de tar ju mindre, så de har tagit ungefär 450, men de tar 16 sittvagnar. så är det mer än 1000 utan att vara dubbeldäckare. Och då kanske om du skulle ha någon lite restaurangvaror och sånt, så ligger du någonstans på 1000, så att det krävs egentligen inga innovationer på det viset. Men visst, skulle du verkligen bygga ett maxat tåg med dubbeldäckare som du gör maximalt långt, så kan du komma upp i över 1000 personer också.
Men jag förstår inte, varför är ingen som gör det här då?
Delvis därför att faktiskt infrastrukturen, där är en liten delikat fråga, är så lågt prissatt att det så att säga, det är nästan mer attraktivt att köra två tåg och erbjuda marknaden två avgångar än att köra ett stort tåg, och att kapaciteten finns fortfarande där.
Du, och så har vi Myrorna, och du är en av dem, Saga Rail. Berätta lite först vad det är och sen hur det går.
Ja, nu går det inte så bra. Vi startade ju det med en ambition att köra veckoslutstrafik, därför att det är väldigt...
Vad kallar du det för?
Veckoslutstrafik, alltså på framförallt tre dagar och söndagar, kunna tänka sig lite grann på torsdag eftermiddagar och lördagar också. Men det är då det är dyrt att åka tåg, och det är då folk vill åka tåg, och för att kunna köra bara de dagarna och ha bra pris, så behöver man ha rullande materiel, som fordon helt enkelt, som är gamla och billiga, och det var det vi hade, och det var det som var vår ambition. Och vi började köra igång som är Stockholm och Linköping, men då ville då inte SJ sälja våra biljetter, inte våra heller, precis som MTR Express vägrade de att sälja dem. Och vi kunde konstatera då att utan den, så att säga, tillgången till marknaden, så går det inte att driva det här. Så då har vi lagt den där i malpåse, precis som MTR Express, så anmälde vi SJ till Konkurrensverket, och Konkurrensverket skrev till regeringen, så att säga, det där. Och där är vi just nu då, det liksom saknas förutsättningar.
Men man måste vara en... Flixbus ska ju komma in nu här, och de får inte heller sälja i SJs system, tror jag. Men de har ju väldigt... De har ju redan, de finns ju på många ställen redan i folks appar och så. Hur tror du det kommer gå för dem?
Det är svårt att säga, men precis som du säger, Flix har ju en stor närvaro redan i Sverige. De har ju köpt Svebus, kom på det viset över väldigt många människor, väldigt många resenärer, och då en app, och de har en kännedom, och på den kan de då bygga vidare då. Och det är också ett företag som är finansiellt starkt. Jag tror de tog in ungefär 5 miljarder svenska kronor här ganska nyligen. Visserligen är de ju verksamma i väldigt, väldigt många länder, så det är inte bara Sverige som ska satsa på. Så att de har absolut förutsättningarna. Men jag kan inte bedöma om förutsättningarna, om det räcker eller inte då. Men är det någon som ska klara av det här med den förutsättning vi har just nu, att SJ inte säljer biljetterna, så ser jag nog ingen annan Flix.
Tror du att det kommer hända något stort på tågmarknaden de närmaste 5 åren i det här perspektivet?
Vad tänker du på stort på tåget?
Ja, men stort, jag tänker att det kommer liksom brytas, den här elefantmakten som SJ har, att den kommer brytas på något sätt.
Ja, det finns ju två saker, antingen då att Flix kommer in som vi ser just nu, skulle möjligtvis kunna vara någon annan, jag ser inte riktigt vem det ska, men möjligtvis skulle vara något flygbolag eller någonting sånt, som också har en stor, så att säga, kundbas att jobba utifrån, för det är det som behövs.
SJ skulle kunna starta tåg helt enkelt. Eller SAS menar jag.
Ja, det är teoretiskt som du ställer frågan om vad som skulle kunna hända, ja. Som skulle kunna göra så SAS har ju en stor kundbas, och det är det som behövs. Alltså, tågen, det kan jag och många andra lösa och köra dem. Det som är svårt är nu till kunderna, och om vi skulle se något annat än Flix, så tänker jag då spontant flygbolag, och då kanske just i Skandinavien SAS ligger närmast hand, i andra länder, andra bolag. Så det är väl det jag skulle... Det andra är givetvis att man på något sätt fattade beslut att öppna upp den här SJ-plattformen, och då skulle andra kunna komma in på ett helt annat sätt då. Sen kan man ju spekulera i på sikt, vem kommer sälja biljetterna? Det kanske blir Google som säljer biljetterna, eller Amazon eller någonting på sikt, och då, det kan ju också öppna upp för helt nya möjligheter då så att säga. Men just nu så är ju SJs, så att säga, plattform väldigt stark, och om jag ägde SJ så skulle jag ju separera biljettförsäljningsplattformen från tågoperationen. Och jag tror också att om det var en privat marknad, så skulle biljettförsäljningsplattformen värderas högre än tågoperationen.
Okej. Du, men så ser det inte ut nu i alla fall.
Nej, idag är ju SJ ett statligt bolag, och SJs företagsledning till stor del, kan jag förstå det agerandet, slår vakt om den här säljplattformen, för det gör deras liv betydligt enklare. Det ser man bara på deras resultat, hur jag ska inte säga enkelt, men ändå att de har liksom lyckats få ett sånt högt resultat. Det beror på den till stor del på den marknads...
Tycker du resultatet är för högt i förhållande till till marknaden, så att säga? Att de har ett monopol som de kan kräma ur pengar på?
Ja, resultatet har jag kanske ingen synpunkt på det viset. Det är väl bra, bara önska lycka till, men att gratulera dem, ska jag säga, till att de har fått så bra resultat. Men att den här förutsättningen att de kan skapa utifrån en monopolsituation, det är väl den jag reagerar mot. Och hade vi inte haft det, då hade jag absolut gratulerat SJ till att ha drivit bolaget så fantastiskt bra.
Men tror du att det enda argumentet som skulle kunna bita är ju att fler människor får möjlighet att åka tåg? Finns det kapacitet? Du tror att man skulle kunna ha de här stora tågen, men hur mycket tror du tågresandet i Sverige kan öka sett till den infrastruktur som vi har idag? Finns det plats på, vi kommer till höghastighetstågen sen, men förstår du den frågan?
Ja, lite grann gör jag det, och man skulle kunna till viss del, till exempel på linjen Stockholm-Malmö, så är det ju regional lokaltrafik i Östergötland som dimensionerar ganska mycket, och skulle man kanske försöka hitta någon optimering där eller begränsa någonting, det finns ju sådana möjligheter också att gå in om man skulle få sånt enormt efterfrågetryck så att man kör full kapacitet med de här 1000-personers-tågen och ändå finns ett enormt efterfrågetryck. Hittills har ju fjärrtågsresandet inte ökat speciellt mycket, undantag av i år faktiskt med Greta-effekten, utan det är regionaltågsökandet som har ökat jättemycket å andra sidan. Närmast fördubblats på ett par decennier, medan fjärrtågsresandet har ökat en 30-40%. Inte så mycket mer än folkmängden faktiskt. Så att, men skulle vi då se en ändring att de blir fjärrtågen, så att de skulle öka väldigt mycket, så tror man kan lösa det. Sen kan man ju också investera i den befintliga infrastrukturen för att öka kapaciteten i små steg, och sen kan man ju givetvis göra det i större steg också.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du, vi undrar här om Trafikverket. Lite först kan du säga bara vad Trafikverket är för de som inte vet det. Och vad tycker du att de gör för tågtrafiken idag och vad borde de göra?
Trafikverket är ju den myndighet som sköter både vägarna och järnvägarna i Sverige. De har väl visst ansvar för den mer strategiska planeringen av luftfart och sjöfart också. Men de sköter vårt vägnät och vårt järnvägsnät, och ja, jag tycker väl framförallt på järnvägssidan då, att de skulle styras på ett annat sätt så att brukarna hade ett större inflytande över järnvägsnätet, både utformning och vilka linjer som byggs, men också hur själva operationen bedrivs då.
Och hur skulle det gå till då?
Ja, det kan man ju fundera lite grann på. Till exempel i Tyskland så finns det något som heter referensrat till DB-Netz, där ett antal människor i näringslivet och som representerar resenärer och sådana saker rapporterar direkt till regeringen. Jag kan inte detaljer, men någonting sånt. Man skulle kunna tänka sig någonting annat, att man förfogar över några potter beroende på vilken trafikvolym man har, på det vis kan styra saker på olika sätt. Va? Men det här har inte någon färdig lösning. Men i grundprincipen så borde brukarna styra Trafikverket och inte, som det lite grann är nu, att Trafikverket pekar och med hela handen och har synpunkter på hur operatörerna ska bedriva sin verksamhet.
Jag skrev en stor artikel om det här för ett knappt år sedan när jag intervjuade dig, och då slog det mig väldigt tydligt att det finns affärsresenärer och det finns vanliga resenärer, och de här behoven, eller familjer eller vad vi ska kalla dem för, de har två väldigt olika behov. Affärsresenärerna vill komma fram så snabbt som möjligt och de vanliga resenärerna vill komma fram så billigt som möjligt. Har jag rätt i den här bilden?
Ja, det har du rätt. Det är väldigt enkelt också. Man säger att affärsresenärerna reser ju i veckorna och privatresenärerna reser väldigt mycket runt veckosluten då, så att säga. Och sen kan man säga att privatresenärerna finns det ju två kategorier också. Det jag kallar för nyttofritidsresor, som är att man hälsar på släkt och vänner, begravningar, födelsedagar, examen och sådana saker. Och det andra är rena upplevelseresandet. Och det här upplevelseresandet, det har ju gått väldigt mycket på flyget. Alltså det har ju tåget haft väldigt svårt att fånga upp. Alltså att man reser för sin egen nöjes skull till någonting man vill uppleva då. Och det är ju det resandet som har exploderat på marknaden de senaste decennierna också.
Alltså hur ska man tillfredsställa de här olika grupperna? Hur ska man tänka för dem för att alla ska bli nöjda? Affärsresenärerna, det är ju de som efterfrågar höghastighetståget. Det är väl ingen som satt på snälltåget igår med mig som var så här, oj, om det hade gått 2,5 timme snabbare, då hade vi velat betala 1,000 lapp till. Det är ingen som har gjort.
Det kan hända, men däremot om du hade kunnat åka ner på kontinenten på, så att säga, kunna åkt, gått på ett tåg vid kanske 18-19 tiden i Stockholm och varit 7-8 på morgonen i Paris, så hade kanske ett sånt nattåg kunnat attrahera många privatresenärer. Och för att klara av det så måste du ha snabbare järnvägar ner mot kontinenten. Och det kan väl jag tycka är intressant. Däremot är jag mer tveksam till att kapa en halvtimme på restiden Stockholm-Göteborg. Vilka egentligen bekänta av det då?
Men det är ju de som ska pendla mellan Norrköping och Borås och lite sådana. Det är där de här vinsterna ska komma. Du tror inte att det är höghastighetståget, du dömer ut det eller?
Nej, jag dömer inte ut det. Men vad jag sa det är det att jag ser, man tittar på de här linjerna, Stockholm eller ja, Sverige, Mälardalen ner mot kontinenten eller mot Göteborg, så ser jag den kontinentala förbindelsen, den kan bli mycket mer en game changer än Stockholm-Göteborg, av den enkla anledningen att vi kan gå från 11 timmars restid till 5-6 timmars restid till Hamburg.
Om vi tar höghastighetståget då, vad tror du kommer att kosta? 230 miljarder är det som den siffra som har nämnts, ja, som brukar nämnas. Är det en realistisk siffra tycker du?
Jag måste erkänna, jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Ibland kan man bli förskräckt av många projekt som har blivit både fördyrade men även förskjutna i tiden. Vi har ju även på vägsidan den här Förbifart Stockholm som ett exempel just nu. Så det är väl någonting man är orolig för. Men jag har ingen bedömning om den är realistisk eller inte.
Men vad är du? Tycker du att man ska bygga höghastighetståget?
Jag tror framförallt då, alltså från först Stockholm, Östergötland, om man kan binda ihop den här regionen i de här länen, om man tar hela Mälardalen och Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping, Linköping, så bor det nästan 4 miljoner människor. Kan man få det till en dynamisk region så inbillar jag mig att det kan bli en väldigt stark region även i ett Europaperspektiv. Så det ser jag som en intressant utveckling. Jag kan inte bedöma alltså, de samhällsekonomiska kalkylerna, men det känns som någonting. Sen så ser jag inne på också att koppla ihop Sverige med kontinenten. Man får inte glömma bort att det görs en Femmarsundsförbindelse. Görs väldigt mycket för att försnabba upp också utanför Sverige. Det kan bli en radikalt ändrade förutsättningar. Och jag vet också att Trafikverket har inte i sina kalkyler jobbat in de här internationella effekterna, varken internationellt resande och inte heller vad som görs utanför Sverige. Så det finns ju mycket som tyder på att om man fick in det, att det skulle kalkylen se bättre ut än vad den har gjort. Stockholm-Göteborg ser väl då till slut lite mindre aktuellt, för att det går fortfarande att åka på 3 timmar. Det är attraktivt jämfört med flyget redan idag. Det finns kanske vissa kapacitetsproblem, man kanske kan lösa dem på andra sätt. Jag säger inte att man aldrig ska göra det, men jag tror inte man ska börja där, för att då tänker man för mycket i 1856 års tankesätt, och man ser också en nation då, så att säga. Vi måste se ett Europa, så att säga, har det perspektivet när vi ska bygga ett järnvägsnät, ett persontrafiknät då, så att säga, med högre hastigheter. Så att jag har ingen direkt ställning i det, men jag har en synpunkt på om man nu ska göra det, vilken ordning man ska göra det, vad som är viktigast.
Det här med att åka tåg ut i Europa, alltså ja, för mig känns det ju alltså det tåget i all ära och många människor där, men är det realistiskt att tro att människor kommer vilja åka så i framtiden? Du tror det alltså?
Jag vet inte, jag bara konstaterar att om man kör framförallt nattåg i 230 km i timmen, så för många drömmer om att få tillbaka ett nattåg Stockholm-Hamburg, men det hade vi ju på 70-80-talet, ett sånt nattåg. Vi skulle med de här nya förbindelserna och med en hastighet på 230 km i timmen kunna komma mycket, mycket längre ner i Europa. Jag tror att det skulle kunna finnas intresse för det. Sen har man tagit vissa andra problem, att det är ju i grunden en dyr produkt, därför att det är få resenärer i tåget och det är ganska dyrt med sängar och sådana saker. Så att jag har inte den kalkylen klar för mig, men om man ska ha klart för sig att har man ett höghastighetsnät och man har nattåg som går så fort, för det har vi aldrig haft i Europa, nattåg som går i 200-250 meter i timmen, då får vi en helt annan karta än vi någonsin har haft, och den analysen vore intressant att göra.
Men kan man sova bra i 230 km i timmen på ett tåg? Ja, jag frågar. Har du åkt så snabbt? Alltså, det måste ju dunka lite, eller?
Jag tycker det måste ju vara en teknisk utmaning att skapa en sovkomfort i ett sånt snabbt tåg som du kan ha. Jag tycker inte att det skulle vara uteslutet på något sätt. Men jag har inte åkt, eftersom det finns inte, så har jag inte gjort det heller. Och det finns inte så långa sträckor kanske i Europa i dagsläget heller som man kan köra riktigt så fort då. Men jag ser väl egentligen inte något skäl till att man inte skulle kunna ha en bra sovkomfort i 250 km i timmen.
Det här berömda DN-tåget som ni då kör omkring med, eller du är med lite på, hur snabbt går det och vad finns det? Alltså, det är ju rätt så sunkiga vagnar på snälltåget, en del av de här gamla sovvagnarna. Finns det moderna sovvagnar idag som kan köra ut i Europa och ledig kapacitet?
Det är ju österrikiska järnvägen, de har ju köpt, jag tror det är 13 stycken sjuvagnarstågsätt som kommer levereras. De har inte börjat levereras, men de kommer vara byggda för 230 meter i timmen. De är ju absolut helt nytillverkade, så de kommer ju vara fräscha. Just idag så finns det väl inga så fräscha vagnar, utan de är väl kanske 10-20 år gamla, vilket i järnvägsvärlden inte är urgammalt. De vagnarna som har gått i DN-tåget, de är betydligt äldre än så då. Så att, ja, så det kommer, alltså finns marknaden, så kommer det givetvis kunna tillverkas, och det är på gång att tillverkas just nu.
Du ska titta här lite på min lapp här. Men du tror att det kan bli en folkrörelse helt enkelt. 25 000 kostar det att åka ner till Österrike nu senast. Det känns ju inte som en folkrörelse för mig vad det gäller prismässigt.
Ja, men nu kostar det ju, de enkla biljetterna med bara tågresan kostar typ 5 000 kronor. Och då ska man ändå ha klart för sig att det är en ganska dyr produktion, för tåget dras upp ifrån Tyskland, körs en sväng fram och tillbaka och sen körs tomt tillbaka till Tyskland. Och skulle man jobba, alltså ha en mycket mer regelbunden service, så skulle man nog kunna få ner den kostnaden, det priset också. Hur det blir en folkrörelse inte, det vet jag inte heller. Va? Men alltså, man skulle kunna ha en lägre pris och en lägre kostnad än den vi ser här. Och även givetvis en snabbare transport också. Då, eftersom det tåget gick bara 140 km i timmen då.
När vi möts här om 5 år, vad är ditt drömscenario, vad som har hänt då?
Ja, att vi har en öppen fungerande marknad. Det är väl kanske det första, att vi då har trafikverk som styrs av brukarna på ett annat sätt, och att vi har sett framförallt att fjärrtågsresan har gått upp, för det har ju inte gått upp så speciellt mycket. Så det är väl det jag hoppas när det gäller resande tåg på järnväg. Sen har jag mycket tankar om godstrafiken också, men det är inte det vi pratar om.
Vi avslutar med lite tågpornografi. Vad är världens vackraste tågresa?
Ja, världens vackraste tågresa. Jag måste säga, tyvärr är jag inte så berest på ett järnväg som jag önskade varit. Men det som är väldigt vackert i Sverige, det är ju faktiskt att åka från Kiruna till Narvik. Då, alltså där uppe. Och den kan vara väldigt vacker, ja, nästan vid den här årstiden på vintern, men även på sommaren självklart. Annars så finns det ju det som land som man finns väldigt mycket vackert att åka i, det är ju Schweiz då också. Det finns ju den här glaciärexpressen och de här tågen som också är fantastiska. Sen så finns ju Sydafrika och sådana saker också. Jag har inte varit där själv, så jag kan inte bedöma det, men det är säkert spektakulärt sen. Ja.
Du, jag tackar så mycket för din tid.
Ja, tack så mycket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.